Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 211 utav Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdagen den 14 mars, fardagen. Det har ju alla våra lantbruksintresserade lyssnare koll på, eller hur? Agendan för dagens avsnitt, den ser i alla fall ut så här. Vi ska kika in i våra byggen, där det skiljer ganska mycket faktiskt. Även om gameweeken inte helt avslutad än. Vi har ju två matcher här imorgon onsdag när vi spelar in. Vi ska ha lite veckans punkter där vi bland annat ska kika på ett wildcard inför Game Week 28 som Stefan har tagit ut. Vi ska också spana lite närmare på hur man överlever blank Game Week 28 utan chips. Hur gör man egentligen? Och så ska vi avsluta veckans punkter med att ställa in siktet lite extra på Erling Braut Haaland. Hur gör man med honom? Det här VC-snacket, det gör att veckans rekommendationer kommer att se lite annorlunda ut den här veckan. Eftersom Stefan tar ut ett wildcard-lag så kommer jag att reka mina tre bästa free hit-spelare. För de som bestämt sig för att gå på just free hit i Game Week 28. Vi ska ha en kaptensdiskussion såklart här inför 28. Det blir spännande när det är ett par lag som blankar. Och så avslutar vi med ett par lyssnarfrågor. Alex, han har inte mer än landa i Sverige, så drog han iväg och åkte skidor. Så att det är du och jag, Stefan. Hur mår vi så här ett par dagar efter poddresan?
Nej, men man lever ju på alla roliga minnen och Arsenals seger. Hade det varit en ny Sellers Park-upplevelse, då hade jag väl inte pallat att spela in det här avsnittet. Men det är faktiskt helt okej, förutom en viss trötthet får man väl ändå erkänna.
Jag tänkte säga det, jag mår mer som Salas straffmiss, känner jag. En hals som vi hoppas ska hålla avsnittet ut och snor som rinner. Nej, det är, jag har väl dragit med någon corona hem från London, det har man ju gjort förr så att säga. Vi får hoppas att det bara är kvällssnuvan så här på tisdagskvällen. Vi drar väl rätt in i våra byggen. Jag säger det med en suck därför att det här Game Week 27 blev lite av ändå revanschen för wildcard-lagen. Vi kan börja med mitt sorgliga bygge. 40 poängen minus 4 landar på netto 36 just nu då. Då jag dank med Toma Mi och Tony med binden kvar. Var inne på att spara först. Men ändrade mig där och gjorde en Ketty och Grealish till Tony med Toma. Lite för mycket FOMO på Tony. Nu blankade han i första matchen där, men har ju Southampton kvar. Så vi får se var det landar. Känns väl ändå bättre inför de här två avslutande matcherna och faktiskt ha fyra spelare ändå. Annars hade jag bara suttit med två. Alex har gjort det betydligt bättre. 53 poäng. Och Marge, Mitoma, Raya, Henry och Tony med binden för hans del också kvar. Men du, Stefan, är bäst. 56 poäng hittills. Och då har du Raya, Tony, Estupinjan, Marge och Mitoma med binden kvar. Estupinjan, hinner han tillbaka från Australien?
Ja, det är, nu tänker du fel, för det är efter landslagsuppehållet.
Ja, det är det ju. Så den här matchen har han ju. Det är väl en feberyra som jag börjar smyga sig på. Ja, men då har du ju ändå fem säkra, får vi väl ändå gissa, säkra spelare. Mitoma binden, hur känns det då?
Nej, men det är väl liksom ett upp i runda ett där mellan Mitoma och Tony. Men vi vet ju inte, omgången är inte färdigspelad än. Så att det kan väl sluta lite hur som där. Men annars känns det väl bra. Det enda var väl att man satt där och dividerade i London Web. Vilken back man skulle starta. Skulle man starta Sinchenko, Gabriel eller Botman? Och det var ju ruggigt nära att man satt med två backmål på bänken i Botman och Gabriel. För ja, Gabriel, det var väl skrivet i stjärnorna att han skulle göra mål när vi var där och man valde att spela Sinchenko. Och sen Botman, han brände ju ett riktigt fint läge i 93 i Newcastle-matchen. Men i övrigt så har jag inte så mycket att klaga på i laget.
Nej, men visst var det lite som jag var inne på, revanschen för wildcard-lagen här med Salas straffmiss och Liverpools icke-insats gjorde ju att... Ja, men, kombinerat med ganska bra utdelning på många av de spelarna. Kane inte minst. Men också många av de spelarna som ja, men ni som drog wildcard ändå valde att gå på, gör ju att diffen, ja, den är ju relativt stor nu. Det skiljer 16 poäng mellan, nej det är ännu mer, 20 poäng faktiskt mellan dig och mig. Så att, och då har du två spel, en spelare mer här kvar också. Så att det kan ju bli en ganska stor diff mellan, om vi får generalisera, wildcard-lag och icke-wildcard-lag.
Ja, nej men så var det ju. Den stora skillnaden är ju Kane versus Salah skulle jag säga.
Mm.
Och sen att man kanske har haft lite mer studs på vissa andra spelare. Det hade väl kunnat varit ännu mer. Nu såg vi ju på Twitter alldeles nyligen att March har blivit krediterat målet här ja, men av Premier League. Men han har ju inte fått målet i FPL för att det krediterades som ett självmål av Harrison.
Ja men precis, Harrison var ju ute i någon intervju där och sa att nej men det är väl det, han hade han först på den. Jag vet inte om, jag hoppas inte de har haft det som underlag, därför att jag menar att folk slår ifrån sig självmål, det har ju hänt förut. Men alltså bilderna är ju väldigt svåra att se om det ena eller det andra. Och ja, vad tror vi nu? Omgången eller gameweeken är ju faktiskt inte avslutad än, så att de har ju ändå tid på sig att faktiskt ändra det här. Hade gameweeken varit liksom slut och allt var det klart, jag tror att de som roddar FPL centralt på FA måste ju ändå vara medvetna om att i många miniligor så är det gameweek-priser och sånt som, ja, men som folk är ganska snabba med att dela ut efter att en gameweek är färdigspelad och bonuspoängen är inne. Men den här gameweeken lever ju fortfarande. Så att de skulle ju, åtminstone hur jag tänker, att det finns ändå en lite större chans att de faktiskt går in och fyller på de här poängen till March. Vad är känslan kring det?
Ja, nej, det skulle väl vara möjligt för dem att göra. Det hade nog inte varit en omöjlig grej. Men man har inte, vi har inte sett det någon gång historiskt. Så att det skulle ju vara liksom en nytt fall, sånt fall. Jag tror väl att man får finna sig i de här två poängen och allt annat än det vore bonus från min sida i alla fall.
Mm. Du sparade ju bytet, eller hur?
Jajamän.
Så du sitter på två fria. Hur går tankarna nu då inför 28?
Tankarna går nog ändå att byta ut Håland. Skulle jag tippa. Och mycket lutar väl till Watkins ändå. Det står nog mellan Watkins och Brennan Johnson.
Mm.
Men det är nog det som gäller, för att annars har jag ingen bra väg. Jag har bara 9 spelare till spel, kan jag väl nämna med mitt bygge som det ser ut just nu. Och det är enklast för mig att plocka Håland då. Annars måste jag plocka, ja, men en Estupinian till exempel, som jag inte riktigt vill göra med tanke på att de har dubbel direkt i 29.
Mm, precis. Ja, det är ju lite smålurigt här hur man ska tänka. Du sitter du ändå på två fria byten, men tolkar det som att du sparar rätt då, så att du sitter med två fria inför 29 också, eller?
Ja, jag kommer max göra ett byte. Det är så det känns. Och ja, men då ha lite buffert inför 29. Det är landslagsuppehåll. Det känns som att det kan hända en hel del skademässigt och så.
Mm. Precis, vi kommer ju diskutera. Ja.
Jag ska väl säga att det beror lite på hur det går här i andra matchen också. Om det blir några skador och så där, eller om Tony drar på sig ett gult till exempel, så att han står på 9 gula. Då kanske det är han som rycker ur bygget ändå, trots att han har match, och att man safear lite mer och behåller hålan.
Ja men precis, vi kommer ju komma in lite mer både på hur man ska navigera genom Blank Game 28 och hur man ska hantera en sån som Håland. För egen del så vet jag fan inte vad jag ska göra. Det lutar väl åt att byta ut Trent mot Chilwell i dagsläget. Men det är ett sånt där byte som kan gå hur som helst. Eller i 28 kan det väl inte gå jätte fel. Det är väl om Chilwell tar minus för Trent har ingen match. Men han har ändå en dubbel. Ingen bra defensiv dubbel och i 29. Så det är väl därför som det lutar åt det bytet. Så att ja, vad har jag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spelare till start. Så att den blir svettig att överleva Game Week 28. Men det får gå på något sätt. Eftersom jag får äran att rodda det här idag, så ska vi inte fastna längre i den här skiten, våra byggen. Game Week är ju som sagt heller inte avklarad än. Vi kanske får se ett Tony Hattrick här mot Southampton. Och då kanske allt är bra igen. Vi bara nämnde ju som snabbast här nu att vi... Vi har varit på en poddresa och vi ska ju tacka våra partners. Glenn Sportsbar, Nakata.se, Superclub, Unisportstore.se, Netshirt.se och Olka Sportresor. Och det var ju Olka som vi åkte med, och ni tänker så här, men de måste väl berätta lite sköna stories, lite vad som har hänt. Ni Patreons, ni har ju sett i Patreon-tråden på Messenger lite bilder och filmklipp, och det har ju varit stökigt sådär, men så som det ska vara på en poddresa. Men det här tänker ju vi att vi gör ett specialavsnitt kring när vi är med alla tre. Och ja, vill ni höra då mer om trubaduren på Waxy O'Connors sexuella eskapader, Londons godaste efterrätt, besvikelsen på Craven Cottage, en planstormning, en blottad gubbröv, obeställda jägerbombs som dracks ändå, och hur mycket pengar som en icke-namngiven poddeltagare egentligen brände på nattklubben Tiger Tiger. Ja, men då får ni hålla span efter, hålla utkik efter kommande specialavsnitt om poddresan 2023. Vad tror du om det, Stefan?
Ja, men det låter bra.
Mm. Vi ska väl också passa på att tacka våra Patreons. Det var ju en hel del av de som var med på resan som stöttade oss via patreon.com. Och det är vi oerhört glada för. Vi hoppas att ni som är med i Messenger-trådarna där fick lite, ja, men lite sköna nuggets och lite sköna vibbar av allt det roliga som vi hade för oss. Men det är ju också, under tiden så såg vi att det diskuterades flitigt FPL-snack även när vi var och levde rövare i London. Så att patreon.com/svenskafpl, går jättegärna in och stötta oss där. Med det så hoppar vi in i veckans punkter och vi river väl av plåster på en gång. Stefan, du har tagit ut ett wildcard-lag för den som är sugen på att dra wildcard i Game Week 28. Och innan vi borrar in oss i spelarna så tänkte jag fråga, hur starkt tycker du att caset är generellt för att dra wildcard i 28? Såklart lagberoende, men om man ska försöka och se det på ett generellt plan.
Nej, men jag tycker att det är ganska starkt, för att det var det jag kikade på en hel del. Om jag inte hade dragit det när jag drog det i 26an, så tyckte jag att 28an såg intressant ut. Och det är väl i vetskap då med att jag både har bench, boost och free hit kvar. För att annars, om man inte har de två kvar, då till exempel har man inte bench boost kvar, då kan man lika gärna avvakta till 29an och dra wildcard enligt mig. Om man kan få ihop ett liksom hyfsat bygge i 28an, och har man inte free hit kvar, ja, men då kommer inte det här wildcard-bygget vara så lätt att navigera 32an till exempel. Så att med medskicket att man har de två chipsen kvar, då tycker jag att det finns ett starkt case. Men jag tror väl att merparten ändå har de två chipsen kvar ändå.
Mm. Det är ett intressant medskick tycker jag. Det dra igenom laget lagdel för lagdel, så får vi se lite hur du har tänkt, och så pitchar jag in på en lagdel i taget.
Yes, men vi börjar med keepersen här. Jag har faktiskt kört på samma som jag har i mitt wildcard i Raya och Kepa. Här finns det lite alternativ ska jag säga. Det är väl framförallt de som jag kikade på som skulle kunna konkurrera, är väl De Gea och Pope, som också har väldigt många dubbla kvar. Jag är inte lika intresserad av Brighton i stil där, för det känns inte som att liksom han har säkrat den platsen, och det skulle vara tråkigt när de har så många dubblar och sitta på någon som liksom Sanchez skulle ta tillbaka första tröjan, och då har man ett problem igen där, så att där är inte jag övertygad i alla fall. Sen om vi bara kollar enskilt på Raya och Kepa, så ja, men jag är riktigt imponerad av båda två den här säsongen. Vi såg att i helgen till exempel att Raya var nära bonus trots att de släppte in mål. Det var tydligen någon som var på resan som sa att han tappade sin bonus när han gick upp på sista hörnan och försökte nicka in bollen, men nickade utanför och därför tappade BPS och bonus på det. Jag vet inte om det stämmer riktigt, jag har inte orkat kika upp det, men Raya har ju bevisat att han är mycket bättre än Brentford-backarna i alla fall på poängplockande den här säsongen. Och lite samma sak med Kepa har vi sett många gånger när Chelsea har hållit nollan, att han har samlat en hel del bonuspoäng. Så att jag gillar de två målvakterna, och de har en hel del dubblar kvar också. Så att det är därför valet har fallit på de två.
Mm. Vi brukar ju säga att keepers och försvarare på ett sätt hör ihop. Så. Men innan vi går vidare till backlinjen så tänker jag ändå att just när det är ett par, men ganska inte många, men det kommer att vara en del double game weeks kvar. Vi vet att 29 är dubbel, och vi tror, eller tror oss veta, att 34 och 37 också kommer att bli double game weeks. Så är ju det finns ju lite två sätt att se det, tänker jag, att dels kan man försöka maximera antalet double game weeks, eller så kör man det lite mer klassiska sättet att se vilka två keepers roterar bäst. Och sen såklart vill jag ha den målvakten som roterar bäst med vad som är mitt första val. Jag tänker ju spontant på en Nick Pope nu när Newcastle går in i ett mycket, mycket bättre schema. Och kikar jag lite snabbt, den som roterar bäst med honom, som har men riktigt fina matcher när han har de få tuffa matcher som han har. Och det är väl egentligen 35 och 38 kanske. Sådär spontant när jag kikar. Då är det ju en Danny Ward i Leicester. Men sugen är man på en Leicester-keeper när de ser lite ihåliga ut bakåt? Ja, det är de funderingarna jag har. Hade du någon tanke kring liksom hur de matchar, eller var det mer maximera dubblar som du tänker?
Nej, alltså maximera dubblar, då hade man kanske gått på Pope och Ward. Eller nej, det, jag vet inte, hur många får man en till där? Nej, det var nog ungefär lika många dubblar. Nej, jag tänkte nog bara mer på liksom enskilda keepers. Sen tycker jag att det finns väldigt bra alternativ i Newcastle också, som inte är Pope. Pope kostar ju en hel del. Så att det var väl så tankegången var.
Ja, men precis, för att målvaktsvalet kanske inte är det som styr, utan det får anpassa sig lite efter, ja, men övriga bygget med antal platser. Man får ju bara ha tre spelare från varje lag, och vi går väl över till försvaret så får du dra igenom det och se hur det ser ut också.
Ja, här sitter ju upptripplingen i Newcastle-försvaret istället, så att, det är inte så att jag har varit ointresserad utav Newcastle. De har ju Forest här, och det ska väl sägas att Forest borta är en mycket svårare match än Forest hemma. Men nu fick Newcastle den här segern. Bruno Guimarães är tillbaka i laget. De har häng på fjärde platsen, så att jag tror att liksom Newcastle är ett bra lag att sitta med här på slutet, för de kommer vara motiverade för att ta den. Och ja, men Trippier är ju självskriven, han finns väl i så gott som alla byggen. Men sen såg vi att Kjaer var tillbaka i helgen och spelade skadefri. Han är ett offensivt hot, det har vi sett tidigare, har ett väldigt fint långskott bland annat. Och sen Botman då, borde väl ha gjort mål kan jag tycka. Bränner ju ett läge från målområdet, får en boll snett inåt bakåt och ska bara sätta dit den, men skjuter någon decimeter utanför. De här tre, ja men bara liksom kombinationen av att ha match i 28 och ha dubbel i 29 är stark tycker jag. Och sen har vi Newcastle som troligtvis har dubbel även i 31, så på kort sikt så är det jätteintressant med upptripplingen tycker jag. Och sen är det, ja men, enkelt att byta ut en Kjær till exempel till någon annan mid-price försvarare som, ja, det finns ju en hel drös i det segmentet, men vi har ju sett Arsenal-backarna och Shaw kanske, som kanske framförallt är av intresse i den regionen. Och den femte backen då, som kommer sitta på bänken här i 28, är Estupinian. Och här finns det ett case för att gå på Dunk istället, för att det är nästa gång man vill ha han, det är ju efter landslagsuppehållet. Och som du, ja, men lite felaktigt var inne på tidigare här, så ska Estupinian iväg till Australien. Jag resonerar så att jag tar chansningen på att han bara får ett inhopp i första matchen. Och liksom väger det mot att hans offensiv... ja, men väger upp den risken att han kanske bara får en start i 29. Men om man liksom vill spela lite mer safe så går man väl på Dunk istället då här.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Precis, för, ja. Det blir ju liksom den spontana tanken där, ja.
Det som talar för ändå att liksom, nu det kommer vara en lång flygning hem. såklart. Och man kommer inte veta så hur mycket han spelar. Men det som talar för är att det är två träningsmatcher. De är mot samma nation. Så att det är säkert så att om det nu finns lite önskemål från klubb, liksom Brighton ändå en ganska etablerad Premier League-klubb och kan nog ställa lite krav. Så kanske det skulle kunna vara så att Estopinian får mest speltid i den första träningsmatchen och mindre speltid i den andra. Jag vet inte, men det är helt enkelt hur ballsy man vill vara där. För att om man kollar på de två bara vad de har presterat så har Estopinian tagit mer poäng sett till att han har varit väldigt offensiv och gjort en hel del assist och mål och hotat. Medan Brightons defensiv, men kanske inte det man vill ändå vara exponerad mot och där det inte hålls på helt många nollor då. Så är det väl offensiva poängen som man får hoppas på där mest.
Mm, ja men precis. Det är väl mer magkänsla, Estupiñán Dunk. Lite högre uppsida på Estupiñán och lite större risk helt enkelt.
Yeah.
Spännande då med tre gånger Newcastle i försvaret. Det är ju, du var inne på det, Ballsy, det sticker verkligen ut. Och det gör ju verkligen att Newcastle-nollorna ger ordentligt med poäng. Någon bonuspoäng, Holland-nollepoäng gör ju att man rycker ifrån. Ja, men gentemot de som bara sitter med Trippier till exempel, vilket ju är ganska många ändå. Spontant annars där så är väl känslan att ingen Arsenal-back. Hur tänker du kring det?
Nej, men nu, jag glömde ju, jag har ju sett här, jag är lite bakis efter helgen kan man säga. Jag har ju glömt min femte back och det är ju Ben Chilwell i Chelsea.
Du nämnde inte honom?
Nej, jag nämnde inte honom. Och du märkte det heller, så det var ju bra. Nej, men gällande Chilwell där, jag tycker han har sett jättefin ut. Han har ju fått bra utdelning, ska jag väl säga. Han har väl gjort två mål här på kort tid. Men tar mycket fasta, fyller på. Jag skulle säga att han är en offensivare utav ytterbackarna. Det jag har sett sedan han har varit tillbaka här nu. Också... spelar här i 28 och har dubbel i 29, så han tycker jag är självskriven. Det skulle till och med finnas ett case att gå på både han och Reece James, men jag är inte helt övertygad om Reece James skadestatus. Det känns som att han drar på sig små skador lite titt som tätt och jag vet inte om han kommer få två starter i rad speciellt ofta här nu när han kommer vara kvar i Champions League här fram på våren.
Nej, han har ju knappt hunnit tillbaka innan. Det kom in någon ny småskada och han har ju ljumskar av glas. Så att, där känns väl ändå Chilwell som ju också har varit skadedrabbad. Men han har ju mer drabbats av liksom större skador och så har det väl varit små setbacks på de allvarliga knäskadorna han har haft. Och som sagt, jag borde väl ha kommit ihåg Chilwell när jag själv var inne på att eventuellt byta in honom. Det låter ju som en vettig rek. Men som sagt, även alla fem backar representerade ingen Arsenal-back.
Nej, och det som jag ser med och som jag också kommer göra med mitt eget lag, det är att jag kommer inte ha speciellt mycket Arsenal-spelare ett tag här mellan Game Week 29 och kanske framåt 35-36 där någonstans. För att jag tycker att det är oerhört tuffa matcher och jag blir glad ändå då om det skulle gå bra för Arsenal i de matcherna. Men jag tycker att de här borta matcherna på Anfield och Etihad och St. James's Park, man behöver inte ha Arsenal-spelare. Sen kan de leverera i de matcherna. Vi har sett att de har varit riktigt bra i år och stabila. Så att ingen match är för svår för Arsenal. Men det är klart att oddsen blir sämre när det är så pass tufft motstånd.
Mm. Och nämner vi Arsenal kanske vi ska lämna City också. Nu finns ju... Det är inte ett så stort utbud av liksom attraktiva citybackar som vi är vana vid. Från tidiga säsonger så har det ju alltid funnits, men känslan har ju varit att det funnits minst två som man bara liksom har suttit och dreglat över. Och, jag försöker liksom leta efter någon cityback och skohorna in här, men de hamnar ju faktiskt till och med nästan bakom Arsenal-backarna i the picking order för att ens få liksom nämna som bubblare. Eller hade det varit någon som ens var nära i ett wildcard-bygge?
Nej, de har ju ingen match här i 28 heller. Så att det är väl två spelare som kvalar in med blanks i 28. För att det här bygget är ju tänkt att sätta upp för en benchboost i 29. Och där har ju City ingen dubbel heller. Så att Nej, jag tycker inte att man behöver äga speciellt många City-gubbar här på kort sikt. Det är väl liksom hur vi ska göra med Haaland eller icke-Haaland, men det kommer vi komma till lite längre fram.
Ska vi gå vidare till mittfältet?
Ja, men det ska vi. Och här finner vi då Saka och Rashford kan jag väl börja med. Och här, ja, i det här wildcard-bygget så har jag tagit ut så att jag bara har 10 spelande spelare i 28. Men här finns det ju ett case då för den som är lite mer offensiv och vill ja, men hoppas att man kan tjäna in en 4-poängare på en Ödegård till exempel mot Crystal Palace. Och då helt enkelt ditcha en Rashford och spela Saka och Ödegård och sen ta -4 för att få upp det lag man vill för en benchboost i 29an. Det tycker jag är, ja, det är väl lite 50-50. Jag tycker att det finns bra möjlighet för Ödegård att plocka mer än 4 pinnar i 28. Men just det här bygget fick han inte plats. Och sen Saka då, det kanske känns lite så här, efter matchen vi såg så var väl inte Saka glödhet direkt, men det där känns mer som tillfälligheter. Jag tycker både Saka och Ödegård är jättefina val. Jag har gått på Saka i det här wildcardet och han kommer troligtvis bara vara inne för, ja, men för den här omgången och sen bytas till en dubbelspelare i 29.
Ja, vidare sen då.
Vidare så har vi James Maddison från Leicester. Leicester tycker jag är lite svårt för att det ryktas ju väldigt mycket om att Brendan Rodgers har tappat lite omklädningsrummet där. Men liksom, här på kort sikt så tror jag ändå på att det är en chansning värd att ta på en spelare som Maddison. De har match i 28 och en jättefin dubbel i 29. Så att jag chansar helt enkelt på Maddison och ja, men hoppas på poäng. Och sen om det visar sig att att Leicester inte kan liksom spela bra här och att det blir stökigt med Brendan Rodgers, ja, men då får man väl bara byta ut honom längre fram, tänker jag. I det här bygget kvalar han i alla fall in och tillsammans de två andra som inte kommer spela här, och då har jag tagit ut Mitoma och McAllister. Och Brighton mittfältarna vet vi alla hur svårt det är att pricka rätt med. Vi var inne på Solly March att han kanske skulle haft ett mål här i förra veckan, men jag tycker ändå att Mitoma är liksom, han, det är Serbia pratat upp han så många gånger att ja, men jag byter aldrig ut Mitoma för att han är så, han kan vara liksom den som kommer att avgöra sista kvarten med, när det blir lite trötta motståndarben och han kommer förbi en mot en. Så att han känns ändå stabil och sitta med, han får nästan alltid 90 minuter eller väldigt mycket speltid i alla fall. Och sen den sista tycker jag står mellan McAllister och Solly March och ja, men McAllister, när han spelar den där nummer 10-rollen så är han riktigt fin. Sitter dessutom på straffarna, så han har kvalat in i det här bygget som jag plockar ut nu.
Här är det ju svårt att börja försöka skjuta ner någonting, för det är ju ett oruskigt, alltså det är ruskigt starkt mittfält. Gillar ju Maddison, som du nämner här, inte bara fin dubbel i 29an, utan förutom 31an så har ju faktiskt Leicester ett väldigt fint schema här. Ett antal gameweeks framöver. Så att det låter som en högst vettig chansning. Även om Jamie Vardy skulle gå in och ta över som interimtränare för en sparkad Brendan Rodgers, så känns James Maddison som en av de första i startelvan så länge han är hel. Ska vi flika in någonting, så är det väl att det inte heller i mittfältet finns plats för någon City-spelare. Var det någon där som... Här finns det ju ändå lite mer liksom att plocka av, även om intresset kanske inte är skyhögt. Men du resonerar kanske likadant där, att ingen match i 28 och sen liksom Liverpool hemma single game week 29, då kvalar man inte in även om man spelar i Man City.
Nej, jag tycker det är svårt också att hitta rätt. Nu såg jag på deras startuppställning som, ja, man måste väl ändå anse att det är deras första startuppställning när man ska spela en avgörande match i Champions League. Men då var det Grealish och Bernardo Silva på kanterna och ingen Foden till exempel, ingen Mahrez. Så att jag tycker det är stökigt och man vet aldrig. Nu verkar ju Grealish ha spelat till sig en ganska ordinarie plats i City. Men det kan komma en match i ligan där han inte får spela. Och då, ja, men då tycker inte jag att de håller jämna steg med alla som har dubbelmatcher och så här på kort sikt. Så att därför har jag helt enkelt exkluderat City-tillgångarna.
Det låter ju vettigt. Var det någon annan som någon annan mittfältare som var nära att ta sig in, någon bubblare som du hade?
Nej, jag vet inte om det var. Ja, det var väl liksom hur man gör med Rashford och Ødegaard. Det är väl primärt den skulle jag säga. Annars är det svårt att hitta någon sådär som skulle vara för att om vilken är, vem är det som spelar i Chelsea nu? Det är Sterling liksom. Nej, det var nog ingen som var riktigt nära faktiskt.
Jag kan förstå det, för jag tycker mittfältet ser väldigt, väldigt starkt ut och vi ska inte såga i friska träd utan kanske bara konstatera att sitter man i wildcard-tankar så låter det där som ett smaskigt mittfält. Anfallet då, tre anfallare, vilka tre har du landat i?
Ja, men Harry Kane har letat sig in i bygget. Trots att man aldrig blir klok på Spurs så fortsätter han att plocka poäng med jämn ström. Har dessutom, han har ingen dubbel i 29an, men jag vill inte sitta utan den här dyra platsen för att den ska vara Kane eller Haaland, är min tanke i alla fall. Och Haaland kommer man vilja ha. Sen får vi se hur snabbt liksom man går tillbaka till Haaland. Det behöver man inte avgöra här och nu. Men att ha den där dyra platsen är riktigt fint, så man inte behöver möblera om allt för mycket i bygget för att få in Haaland igen. Så det är lite varför Kane är med. Annars finns det många alternativ på anfallet att välja med som har match i 28 och dubbel i 29. De två som jag har valt som har kompletterat Kane här, det är Watkins i Aston Villa och Kai Havertz i Chelsea. Och där är det så att Watkins tycker jag har en riktigt fin match här i 28, har sett bra ut, är straffskytt och jag kommer ihåg lite också när Emery var tränare i Arsenal, det var nog den perioden som Aubameyang var som allra hetast. Så att det verkar passa liksom spelsättet med en snabb forward, det Emery vill ha. Och jag hade gärna suttit på Watkins själv i mitt privata bygge just nu. Havertz är väl lite mer av en chansning. Han är ju första straffskytt nu, har vi liksom bekräftelse på från Potter. Och det verkar som att Potter allt mer börjar hitta sin första uppställning där Havertz är en del av det tillsammans med Joao Felix och Raheem Sterling. Men just straffskytten och att han har en ganska liksom, fri roll, vi vet att han kan göra mål och kommer till lägen, men det är inte riktigt lossnat och det kan vara lite så med en ny tränare att det tar en lite längre stund att få upp anfallsspelet än försvarsspelet. Och jag har väl sett Chelsea varit ganska tajta bakåt men inte riktigt fått hål på sina motståndare. Känslan är ändå att det börjar lossna lite mera för Chelsea nu och det enda som oroar egentligen är att de är vidare i Champions League och ligger en bit efter i ligan och att det kan bli prioriteringar därefter. Men jag tycker ändå att det är värt chansningen på Felix, eller på Havertz menar jag.
Ja, för det är ju den som du har ju faktiskt haft Joao Felix i reken här för ett par veckor tillbaka och han har väl känts som den hetare utav dem kanske, men du har ändå mer feeling för Havertz som det är just nu.
Ja, men jag tycker, jag vet inte om jag blev influerad på hur det såg ut här i helgen, men båda går väl absolut att köra på. Jag tror inte att det är väl lite som Brighton mittfältet att det är fin alternativ, men att det är lite slumpen som avgör vem som får poängen. Och gå på en straffskytt är ju aldrig fel ändå, känner jag.
Nej. En spelare som annars sitter i många byggen just nu, det är ju Ivan Toney. Han har ju det här avstängningshotet hänger över sig. Du och Alex har ju varit inne på att spelschemat blir liksom sämre och att efter 27an här med, eller kanske efter 28an så är det inte lika intressant att ha dem. Jag är lite mer inne på att schemat inte ser så himla dåligt ut ändå. Och visst, det är inte den bästa dubbeln i 29an, men det är en dubbel. Vi vet att han är straffskytt. Har liksom en historia av att faktiskt kunna göra mål även mot lite bättre lag. Nu ska gudarna veta att det inte bara är bra lag han ska möta. Ingen tanke på en Toney i ett wildcard-lag?
Det är lite för mycket risk skulle jag ändå säga. Med tanke på att vi inte vet vad som händer med avstängningen. Jag tror att han är fine med gula kort. liksom, givet att han inte tar sitt nionde gula imorgon, som inte vi vet om när vi spelar in det här då. Men det är väl det här avstängningshotet som hänger över honom. Men nu blev ju dubben här i 29an lite bättre, med tanke på att Casemiro gick och drog på sig direkt rött, så kommer han vara avstängd när Brentford ska möta dem. Då kommer det bli en mycket svårare match för United än vad det hade varit med han i bygget. Och ja, men om man tänker sig att det är en helt okej dubbel, då kan jag hålla med om att det finns lite fina matcher där här i närtid och sikta in sig på.
Det kanske inte är aktuellt nu här i wildcardet direkt, i och med att han inte har match i 28, och han var ju inte direkt övertygad när vi såg honom live, när Alexander Mitrovic, men Fulham har ju ett ruggigt bra spelschema från 29an egentligen. Visst, ingen dubbel i 29an, men det är ändå Bournemouth de ska möta. Sen är det idel fina matcher förutom i 34an, skulle jag säga, ända fram till sista omgången, plus att det ska in en dubbel där också. För den som drar ett wildcard-lag och så här, tänker du att det finns byten att göra i anfallslinan, eller tycker du att den är ganska cementerad, eller hur ser du på den här anfallslinan som du har tagit ut för den som drar ett wildcard i 28?
Nej, men jag tänker att det finns alla möjligheter att göra byten sen efter 29an, när man har haft de här första omgångarna av alla dubblar. Då kan man absolut kika mot en Mitrovic. Jag är väldigt inne på att det ser ut att vara ett mumma spelschema. Han kommer alltid hota med sin storlek och fysik. Det såg vi även mot Arsenal, även om det inte blev någon utdelning, så kräver det sin mittback för att plocka bort Mitrovic ur matchen. Och den här dåliga omgången som du pratade om i 34an, det är ju då troligtvis där deras dubbel kommer. Och det kommer ju vara en jättedålig dubbel, men det är ändå en dubbelmatch för en anfallare, så att det slår ändå högt. Det går, alltså hade den där dubbeln varit för en försvarare, de ska möta Manchester City och Liverpool, ja, men då kan det ju till och med bli minuspoäng om man har otur. Men för en anfallare spelar det inte någon roll hur många mål man släpper in. Det är bara två chanser att sätta dit en boll. Så att, nej, jag tycker Mitrovic kommer ju definitivt vara med på våra rekar här framåt. Man platsar inte riktigt in i ett WC 28 för mig.
Nej. Vi har inte nämnt det. När du har tagit ut det här bygget, har du koll på hur mycket pengar du har kvar på banken då?
Ja, här är det extremt mycket pengar på banken. Det är ju så mycket som 5,1 miljoner med mitt lagvärde då. Och tanken är väl då, om man går fram en vecka, ska vi se här, jag gör det live. Men,
och då ska vi säga för alla lyssnare att Stefan gör det live på fpl.team, och det rekommenderar vi alla på att gå in och trolla med sina byggen, både wildcard-byggen och icke-wildcard-byggen, för då kan man liksom kliva framåt, så som man önskar att man skulle kunna göra på officiella sidan, så kan man ju göra på fpl.team. För jag misstänker att det är där du sitter.
Ja, exakt. De får väl styra upp någon form av samarbete så att man får in det direkt i officiella sidan. Hade varit fint. Nej, men om vi går fram en vecka så är det egentligen bara Kane och Saka då, som inte har dubbel i 29an. Och ja, men det är väl lite upp till var och en hur man spelar det. Men det jag kikar på är väl fortsatt att göra Saka till Bruno Fernandes, men det går ju till exempel att göra Kane till någon som har dubbel också om man vill det.
Och då ska du ju säga att Saka har ju Leeds hemma i 29an, så det är ju en fin match då, även om det är en singelmatch.
Det är en väldigt fin match, det är en väldigt fin match.
Så för ett benchboost så behöver det inte vara fel att sitta med en Bukayo Saka på bänken och casha in benchboost-poäng. Det är lätt att stirra sig för blind på dubblar, men jag menar, bra spelare i bra lag med bra matcher, det kan vara värt mycket även om det är en single game week.
Absolut, absolut.
Ja, något annat som du har att tillägga vad det gäller WC-bygget, eller ska vi lämna det där?
Nej, men jag tycker väl att det finns väldigt många vägar om man är beredd att offra ett visst lag och kanske en viss spelare i som heter Haaland. Jag vet inte om vi ska gå in på honom som punkt här och nu.
Ja, men det gör vi väl. Det är en bra segway över. Hur gör vi egentligen med Erling Braut Haaland? Tidigare på säsongen när han bara vräkte in mål, så kändes det ju väldigt avlägset att vi skulle sitta och diskutera, liksom att ens tänka tanken på att byta ut honom. Men nu har ju läget blivit som så att City sitter med en blank. Liverpool hemma är deras singelmatch i 29 när många andra har dubblar, bra dubblar. Ja, hur ska man hantera Haaland? För det är klart att byta ut honom mot en spelare som är en mid-price-anfallare. Du nämnde en Watkins till exempel som många kanske väljer att blicka mot. Då dyker det helt plötsligt in väldigt mycket pengar i banken. Ja, de går ju såklart att använda på annat håll. Men vill du sedan ha tillbaka Haaland, då krävs det ju två byten minst för att få in honom igen. Det är ju så med de dyra spelarna. Byter man ut dem och sedan har en tanke om att de ska tillbaka in, då får du antingen ha väldigt mycket pengar på banken ett par veckor. Eller så kommer det att kosta minusbrutor när spelaren väl ska tillbaka in. Hur ser du, Stefan? Du har ju ändå bollat ganska mycket med idén. Bara när vi pratade våra byggen och eventuella byten här så var du inne på att ja, nej, men det kan ändå vara Haaland som får lämna. Hur går tankarna kring det om du utvecklar det lite mer?
Nej, men som jag ser det, om man byter nu så blir det att man får en Haaland-match mot tre Watkins-matcher till exempel. Och då tror jag att det ska ganska mycket till för att inte det ska falla väl ut, i alla fall över de här två kommande gameweeksen. Där det kan straffa en är ju då i gameweek 30 och 31 att Haaland går bananas där. Men om det blir nu som jag tror att det blir, vilket jag inte vet, att City går vidare i Champions League, så kommer det alltid finnas med det. Att de ska spela de här viktiga Champions League-matcherna och Haaland kommer definitivt vara prioriterad för dem. Och ja, men då vet vi inte riktigt hur det blir i ligan. Blir det fortsatt sådana här 1-0, 2-0 segrar för City och Haaland kanske till och med har någon liten halvkänning och kliver av efter 70 minuter i de där matcherna. Ja, men då kanske man kan komma undan med det. Så går tankegångarna från min sida i alla fall.
Mm. Ja, för det är ju som du nämner 30 Southampton borta, där 31 Leicester hemma. Sen är det väl längre fram i så fall. Om du nu förföljer det här, byter ut Haaland i 28, tänker du då att, för du tänker free hit i 32, tänker du att du tar tillbaka honom in till Arsenal hemma i 30, säg till 34, fullen borta? Är det liksom planen i så fall att han ska tillbaka in då?
Han ska nog in till 33 till och med mot Arsenal.
Okay.
Skulle jag, för att bytet kommer ju bli Kane till Haaland. Ja, men det är väl lite för att Kane har United i 33an, eller Haaland har Arsenal på hemmaplan. Jag tror att det är jämnt skägg i den matchen. Ja, men då kan jag lika gärna betta på att Haaland gör hattrick mot mitt kära Arsenal, för att då blir det i alla fall lite plåster på såren om det skulle bli så.
Ja, men precis. Vad tror vi då om Haalands TSB har ju varit nästintill ett skämt under hela säsongen här. Vad tror du att det kommer att märkas? Tror du det kommer att vara fler som går i tanken om att byta ut honom? Eller kommer det att vara liksom ett väldigt bold move som man kommer att sitta ganska själv på?
Nej, men jag har ändå bland initierade människor så tror jag att det kan vara en hel del som hoppar på den chansningen. Kanske framförallt sådana som ligger lite efter, som tänker att men här finns det ändå en möjlighet att jaga i kapp. Så att jag tror att det kommer vara en hel del som byter ut Haaland här inför 28.
Mm. Det känns ju som sagt väldigt, väldigt ballsy, men jag tycker att du bullar upp ett bra case för det. Just det här med att ja, men det är ingen match i 28, det är en match och sen huruvida den ska klassas som svår eller inte när det är Liverpool hemma. Men det är klart, det är en stor match ändå, det är två stora klubbar. Spela kommer han ju att göra, men det kan bli stökigt. Det kan ju bli en jävla shit show liksom, att han går bananas. Men gör han inte det, då är du ju inne på det där med att det finns alternativen, har vi ändå väldigt, väldigt många matcher. Hur tänker du med pengarna som kommer in? För du, förstod jag det rätt, om du i så fall gör till exempel då en Haaland till en Watkins med pengarna som kommer in på banken, tänker du att de får sitta där och hållas, eller tänker du att du tar dig friheten och leker lite med dem under de här veckorna som går fram till det att Haaland ska tillbaka in i bygget?
Nej, men jag kommer ju nog använda pengarna för att få ett bra bench boost. Och sen kommer ju pengarna, alltså jag kommer inte behöva ha tillbaka dem på samma sätt i och med att jag ska göra Kane till Haaland sen. Och det kommer inte vara någon jättediff däremellan. Så att de ska spridas ut en hel del i bygget. Men någon gång ska säkert Salah in igen på slutet där när han har ha dubbel och då behövs pengarna på mittfältet istället. Så att man får inte göra sig helt ren på pengar.
Just det, precis. Det var ju så du har tänkt göra det där klassiska trepartsbytet som vi brukar prata om när vi pratar hyresrätter i Stockholm. Att man liksom skiftar tre stycken olika pjäser så att det blir aldrig något direktbyte två emellan utan man bara snurrar runt tre stycken. Det kan ju vara ett sätt att undvika hamna i ett läge där man vill ha tillbaka hålande bygget och saknar cashen. För det är klart att minuspoäng är alltid tråkiga, speciellt om de kommer för att man inte har planerat i god tid. Har vi något mer att nämna när det gäller just Håland?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, alltså det är en stor chansning, men som sagt om man kollar på det och jag tog bara Watkins som exempel, men du får ju Watkins samma matchen mot Bournemouth och Forest och sen får du dubbel mot Chelsea och Leicester i 29an och det ska gå upp då mot Haalands Liverpool också 15 matcher. Så att det är fyra matcher mot två och ja, men tror man att det finns möjlighet där så tycker jag att det är ett bra läge att testa.
Mm. Det fick ni någonting att fundera på, alla ni 81% som sitter med Haaland i bygget. Vi ska stanna till vid vår sista punkt och det är ju hur man överlever Blank Game Week 28 utan chips. Om man inte drar något wildcard och man drar inget free hit. Hur många spelare är minimum att ställa upp med? Vi brukar ju värja oss den frågan och så här, det beror helt på hur laget ser ut. Och så här, men om jag tvingar ur dig en siffra, vad är liksom antalet spelare med match i 28? Vad känner du att din smärtgräns går ungefär?
Ja, min smärtgräns är ganska enkel, den går vid 9, men jag hade gärna haft 10. så det är väl så det ser ut för mig då.
Mm. Och då ska vi lägger ju alltid med den här brasklappen om att det beror ju såklart på hur laget ser ut. Du sitter ju hellre med 9 spelare liksom som känns bra än att bara trycka in spelare för sakens skull och sitta med 10 och känna att jag fyllde i alla fall upp laget. För jag menar, ja, visst, du kan dra minus 4 och minus 8 för att bara trycka in spelare som har match. Men de ska ju också ha någon form av sannolikhet att faktiskt ta poäng för att det ska börja snacka vad värt det. Om vi tänker oss minuspoäng där, ser du något case för att ta några minuspoäng och i så fall hur många här i 28?
Ja, men om man sitter liksom risigt till så finns det väl absolut läge att ta minuspoäng för att... Ja, men det finns ju många lag som har match och ganska fin match här i 28 och sen en dubbel i 29. Så att det finns ju direkta möjligheter att tjäna igen minuspoängen, tycker jag. Och därför kan jag väl tycka att, ja, men att det är värt att göra det. Om det sätter upp det både för 28 och 29 så skulle jag inte tveka på en minus 4 och kanske till och med inte på en minus 8, men där finns det ju alltid med liksom medskicket att då när man pratar minus 8 då kanske det är läge att kolla på wildcard eller liknande istället.
Mm. Och när vi är inne på det, 28 och 29, hur mycket tycker du att man ska väga ihop de två gameweeks när man gör byterna beroende på vem man ska gå på? Ska man gå på hellre en spelare som har en bra match i 28 och en single gameweek i 29 eller en lite tuffare match i 28 men kanske en lite bättre dubbel i 29? Tycker du att man kan väga ihop dem och se dem som en enhet av matcher? Eller, ja, hur tänker du där kring 28 och 29 för sig eller som en enhet?
Ja, nej, men man ska väl nog se det som en enhet för att byterna är inte gratis. Sen kanske vissa planerar att dra wildcard i 29, ja, men då är det ju såklart enkelt att bara ta in den som man tror har bäst chans i 28. Men annars så skulle jag säga lite mer långsiktigt på det. Och då står ju såklart Arsenal bra ut här på kort sikt. Men om man är som mig som kommer dra free hit i 32an, då ser jag i alla fall ett case för att ja, men dissa Arsenal-spelarna här på kort sikt.
Mm. Ja, det kommer ju vara lite småknivigt och överleva den här 28an, men vad tror vi om den liksom potentiella poängskörden? Tror vi att det kommer att se mycket poäng, lite poäng? Vad är magkänslan där?
Nej, det blir nog ganska magert med poängen då. Jag tror många kommer inte ha fullt lag till att börja med. Så att det gäller ju att träffa kaptenen, men jag tror ändå snittpoängen kommer säkert landa på någon så här 40 poäng eller sånt. Jag skulle inte bli förvånad.
Mm. Vi ska rulla vidare och vi ska göra det mot...
Hur tänker du då? Som inte har dragit wildcard nyligen.
Nej, men precis. Det är ju, jag sitter ju lite mer liksom, lite trängre på det. Och har lite fler spelare som inte har match. Och det bygger sig lite halvt sargat ut när Sarabia är flaggad också. Men det känns ändå inte som ett alternativ. Eller det är klart ett alternativ att dra ett wildcard, men så som jag har lagt upp det nu tycker jag ändå att jag sitter bra på det med det bygget jag har för ett benchboost i 29an. Och det tror jag ändå att det är ganska många som gör, även av de som inte har dragit wildcard. Så kan man liksom överleva 28an och lyckas spara både free hit och wildcard, så tror jag att man kan ha mycket nytta av dem. Jag skulle hellre dra ett wildcard än ett free hit dock. För free hit som du är inne på i 32an tror jag kommer vara super mycket värt. Att spara wildcardet redan nu här, ja men det är ju lite lyx för att kunna verkligen växla upp i slutet av säsongen. Rikta om det, egentligen köra dead end fram till Game Week 31. Att bara liksom rätt in i väggen, inte bry sig om vad de har för matcher efter det. Free hit 32an och sen bara börja om på ny kula med ett wildcard i 33. Jag tror att kan man överleva 28an så tror jag att det skulle kunna vara en strategi som kan ge en, liksom en liten boost på slutet här. Och man får kanske möjligheten att kliva ett steg framför er som har dragit wildcardet här nu i 26 eller 27 eller 28 för den delen. Att 33an liksom ställa om, för då vet vi också hur dubblarna kommer se ut, dels i 34an. Men också att vi kanske har lite bättre koll på hur det ser ut framåt de sista omgångarna. Så att ja, jag är beredd på att jag kommer att ha röda pilar även i 28an. Men jag är lite inne på det som du säger där med poängen. Det kanske inte kommer vara superhöga poäng. Tappar man en 10 pinnar, ja men då kanske det får vara så. Och i allra bästa fall så får man lite träff på ett par spelare som man sitter med. Och visst, det är väl wildcardet i så fall, men för egen del så känner jag liksom att ska jag dra det nu 28an, då hade jag på något sätt lika gärna kunnat dra det tidigare också. Jag sitter också med ett par spelare som jag ändå känner att jag skulle vilja haft det i ett wildcard. Och nej, jag har feeling för att överleva den här veckan, och det är väl som vi brukar säga, famous last words.
Ja, och om vi bara ska flicka in lite kring vår förra punkt där med Haaland, så kan ju alla se riskerna med att byta ut Haaland här i Champions League då han har såklart dragit in ett hattrick i första halvlek mot mot Leipzig.
Ja, vi sitter ju som sagt och poddar mitt under matchen. Är det så att han har gjort hattrick alltså?
Jajamän.
Aj, vad skönt. Då bjuder vi på lyssnargarvet här då. som kommer att eka över hela Sverige när de lyssnar på att vi går i tankarna och byter ut Haaland. Men som du är inne på, det är ju Champions League som är prioriterat och det kan mycket väl vara så att även om man inte får börja bänk i ligan så är det svårt att se att han ska spela 90 match ut och match in. Men han kanske bara behöver en halvlek på sig ibland, det är ju så. Men jag tänker att vi lämnar veckans punkter där och nu rör oss vidare mot veckans rekommendationer som blir någon form av specialare. Vi har fått in två lyssnarfrågor om just free hit. Du tog ut ett wildcard-lag. Vi hade som en annan punkt här hur man överlever utan chips. Ingen av oss tycker väl att det är optimalt egentligen att dra free hit den här veckan. Men det är väl för de lagen som men bestämde sig för det som vi var inne på för ett par veckor sedan, det här med att kanske dra wildcard i 27 och verkligen sätta upp sig för 29 och bunkra upp med spelare som inte hade match i 28. Och då, ni är ju ändå ett par stycken, så det är klart att vi ska bjuda på någon form av liksom, free hit input. Och både Jim, Niklas Christensen och Pontus Hägg skriver och frågar, ja, men vilka spelare är bäst att gå på i ett free hit? Och ja, om vi ändå det visste, då hade vi gett er en färdig elva. Men jag tänkte att jag skulle ta ut tre stycken rekar, en försvarare, en mittfältare och en anfallare. Och börja med försvarsreken, och då tänker jag en Sven Botman i Newcastle. Och det är egentligen för att se till att casha in lite av de här Newcastle-poängen. För som sagt, Trippier kommer att sitta i princip alla aktiva byggen. Så att en nolla på Newcastle, den är liksom inte värd så mycket om du bara sitter med Trippier. Däremot, om du väljer att dubbla upp så finns det fler poäng att hämta. Du var inne på det i ditt wildcard att till och med trippla upp. Så det funkar liksom på lång sikt, men jag tycker att det är en fin match. Även om du var inne på Brennan Johnson där som har lite form, så ja, en Newcastle nolla skulle väl inte förvåna någon. Så att Botman, du nämnde Kär också, det funkar väl också för den som har mer känsla för honom, nyss tillbaka från skada. Mitt val är Botman, men just det här att dubbla upp Newcastle backlinjen, kanske till och med trippla upp, varför inte gå på den där wildcard-draget och i så fall liksom, ja, men gambla lite på att nollan kommer mot Forest. Mittfältsreken, den får gå till en Leandro Trossard, den glödheta Leandro Trossard, som ju inte var någonstans i närheten av ditt wildcard-bygge. Det hade han inte varit av ett wildcard-bygge hos mig heller, men jag kan inte se att Eta ska bänka honom när han är så här het. Tror ju inte att kanske att Jesus är redo att starta och spela 90. Visst att det kan bli ett byte på Trossard, men vi såg ju honom live, Stefan. Han ser het ut just nu.
Ja, han gjorde en extremt fin match. Det får man ju säga. Och det kan ju vara så att det där bytet till Jesus finns ju där. Jesus kommer få mer minuter mot Crystal Palace. Men det behöver inte betyda att det är Trossard som byts av, för det skulle lika gärna kunna vara en Martinelli till exempel som får flytta på sig, och att Trossard flyttar ut på Martinellis plats helt enkelt. Så nej, det behöver inte vara dumt. Det är en rolig spelare och en väldigt differential i alla fall.
Ja, men precis. Som sagt, han kommer ju inte att bytas in i några byggen. Han kommer inte att sitta med speciellt många wildcard-lag. Här finns det ju verkligen poäng att hämta för den som... Ja, men spelar man en free hit och har liksom satt upp bygget för att göra det, då ska man ju försöka hitta de här udda valen, som jag brukar säga, som inte är Norwich tredje keeper. Utan liksom en spelare i form, i ett bra lag, med en bra match. Ja, men där har du ett gyllene läge, så Trossard, det är min go-to guy för ett free hit på mittfältet. I anfallet, ja, men det är svårt. Nu har vi känns det som att vi, eller framförallt jag, har tjatat om dem i just det här avsnittet. Men en Ollie Watkins, inte bara för ett wildcard utan garanterat för ett free hit-lag också. Bournemouth hemma, absolut. Bournemouth såg ut som Barcelona säsongen 11-12 mot Liverpool. Men ja, det kan de ju kanske göra hemma på Vitality. Jag tror att Watkins har goda chanser att göra det Salah misslyckades med, det vill säga mål på Bournemouth. Så att Ollie Watkins ska ju bara tryckas in i ett free hit-bygge, det första som görs. Det är, jag vill säga det med eftertryck.
Ja, det är ett försök att försvara Liverpools insats här i helgen.
Ja, precis. Nej, det kommer inte komma något sånt. Det var bara totalt klappuselt. Och jag är övertygad om att Watkins kommer att göra det ännu tydligare genom att bara liksom sätta ett par baljer på Bournemouth. Det har bra känsla för honom. Är det någon annan som du, utom de tre jag nämner där, så kan jag ju tänka mig att du har ett par stycken till. Finns det någon specifik som du känner att, ja, men i ett free hit skulle jag vilja gå på just den här spelaren?
Nej, men Ben Chilwell hade väl varit en sån spelare, tänker jag. Och sen hade jag ju såklart, alltså går man för Trossard, jag hade ju aldrig vågat gå bara för honom. Så hade ju garanterat haft minst en Arsenal-mittfältare till med i laget.
Mm.
Och Harry Kane hade med största sannolikhet också kvalat in i bygget.
Ja, men han känns ju given liksom. Och det finns ju en ganska stark liksom stomme som är någorlunda givna. Saka, Kane, så Trippier, även i ett free hit gäng. Så här gäller det liksom att krydda med dem som, ja, men som inte har lika högt ägande. Ta Nolly Watkins till exempel, 10,0% i TSB. Så de poängen är värda mycket, och det är ju så man måste leta värde. Det är lite så där liksom gambling-tänket när du ska spela free hit. Du kan inte bara gå på safe-spelare med höga ägarandelar, för då kommer du inte att, är du för lik liksom template. Visst, stommen är bra att ha, men du måste sticka ut med åtminstone ett par spelare. Så att det finns liksom möjlighet att få någon uppsida på free hit, som ju vi brukar tjata om är ett väldigt starkt chip. Vi lämnar den special varianten av veckans rekommendationer. Och så går vi vidare till en kaptensdiskussion. Och då ska vi säga att deadline, det är på fredag 19.30 när Nottingham och Newcastles kickar igång Gameweek 28. Och ja, det är ingen Haaland som spelar. Och vad är spontana känslan när det gäller kaptensvalet inför 28?
Att Harry Kane ligger bra till, samt att Arsenal ligger bra till, är väl min spontana känsla.
Så Kane, Saka, Ødegaard.
Kane, Saka, Ødegaard. Ja, jag vågar inte kappa några backar. Alltså Ben Chilwell hade kunnat vara ett shout ändå. Men det är liksom för dem som kanske vill sticka ut mer. Jag gillar att kappa offensiva spelare och göra det nästan uteslutande. Så ja.
En offensiv spelare skulle kunna vara Kieran Trippier.
Ja, exakt. Men jag har ändå lite respekt för Forrest på hemmaplan. På bortaplan har de varit ganska dåliga, men på hemmaplan har de varit betydligt bättre. Så att det hade ändå talat emot att kappa en Trippier, tycker jag.
Vi har en Ivan Toney som sitter i många byggen, ska möta Leicester hemma, och Leicester, de har fan haft salonsdörrar bakåt. Det har svängt bra under säsongen. Kommer vi se en del Ivan Toney-bindlar, tror du?
Ja, också, alltså, nej, det tror jag inte att vi kommer, men det är en fin match, och jag tror att liksom, det kan ju vara så ett lag när, ja, men det är en tränare som har varit där och det skiter sig och liksom han har tappat omklädningsrummet. Då är det ju bättre att han är kvar, även om Rodgers liksom är ett bra namn. Så om man tänker att det är svårt att se att han ska vända det här på kort sikt. Och att det kommer nog fortsätta se öppet ut bakåt, tänker jag i alla fall.
Jag ska faktiskt erkänna att min bussbindel sitter på Ivan Toney i dagsläget, trots att jag har Watkins i bygget, som ju också kanske bör nämnas med Bournemouth hemma. Tror att vi ska ju se, och vi ska ju säga att Brentford har ju inte spelat sin andra match här i Gameweek 27 mot Southampton borta, och den, dels du var inne på om Toney tar ett gult eller så spelar ju det in, men också lite hur han ser ut är ju såklart av intresse. Så det blir väl liksom brasklappen att lägga med. Var sitter din bussbindel i dagsläget?
Jag tror att den sitter på Kane. Jag har inte hunnit fundera så jättemycket på bussbindeln här. Men det är väl Kane eller Saka i mitt bygge. Det står emellan. Ja, men det kanske ska bli en Saka-bindel ändå. Nu har jag spelat rätt defensivt på Arsenal här och straffat mig några gånger. Men jag såg att du också spelade defensivt där. Jag vet inte varför. Vill du inte se Arsenal Valjor i London, eller hur var det?
Nej, det var ju katastrof. Sätt Arsenal spelare på bänken. Det fick man ju liksom käka upp. Och som sagt, det ska vi försöka undvika att göra om. Ska de sitta på bänken får man nog fanns till att dra benchboost ändå. Fick väl det för att jag var ute och svingade om att det var dåligt att dra benchboost i 27an. Så nu ville fan till att benchboost 29 tar mer än 15 pinnar som jag lyckades bänka i 27an. Men nej, Arsenal ser ju jäkla fina ut. Så att, alltså, i ett free hit, jag var inne på en Trossard, du nämnde Saka, det finns en Ødegaard. Jag hade nog valt en Arsenal-bindel i ett free hit. Och det är mycket möjligt att jag med Ødegaard i bygget landar på en bindel där också. För Crystal Palace, vad hade de? Det såg någon sån här riktigt tragisk stat att de var det första laget som inte hade haft ett skott på mål. Det var det 3 eller 4 matcher i rad sen de började mäta det där. Så att Nej, Palace ser ju inte bra ut just nu.
Nej, det håller jag med om. Men det kanske blir repris här och det blir 3-0 till Palace. fast det är på Emirates. Men nej, men det tror jag inte. Nej, jag tycker att det är väl fel läge att bänka Arsenal spela. Men nu kanske många hade väldigt fina byggen med tanke på att det var dubbel. Jag hade också kunnat tänka mig att dra benchboost här. Det hade väl hade landat på 19 pinnar. Tror jag. Nej, 21 pinnar.
Med keeper. Det hade varit ett helt okej benchboost.
Ja, men det är svårt att pricka in. Nu hade det kunnat vara två målskyttar bland backarna här på men det är alltid svårt sådär med målskyttar på mittbackar. Tycker jag. Nej, men det är väl, alltså Ödegård hade inte bänkat så ofta. Jag såg hans mål i reprisen när jag kom hem. Det var ju, han visade upp en väldigt, väldigt kyl att han är bollen i straffområdet och sen liksom håller inne skottet två gånger om innan han hittar luckan i bortre och sätter dit den stensäkert. Så det är ingen fel på hans form skulle jag säga.
Nej, det finns mycket möjligt att det blir en bindel där i slutändan också. Vem tror du kommer vara mest bindlad spelare? Det står väl kanske mellan Saka och Kane då?
Ja, jag tror frågan om inte Ödegård har högre ägarandel än Saka. Kane är väl inte supermånga som har förutom någon som drog wildcard. Man kanske byter in honom i och för sig. Mm. Nej, jag tror att det är en Arsenal-gubbe som är mest kaptena.
Ja, det återstår att se. Det är ju en ganska rolig kaptensvecka ändå. För det finns inget självklart val. Vi kommer nog se ändå ganska spridda bindlar. Vi brukar prata om det där, att ja, men den här är inte en vecka där man ska spela alla ballan och liksom trycka dit binden på någon man har lite feeling för. Men just den här Game Week 28, det kanske är just det. En vecka där man ska gå på verkligen den man har feeling för, oavsett om det är Ollie Watkins, Ivan Toney, Martin Ødegaard, Kieran Trippier, ja, eller Saka eller Kane för den delen. Om du liksom, den bästa killgissningen du kan komma med, var tror du att din bindel i just ditt bygge sitter när deadline passerar på fredag kväll?
Ja, men det är för tidigt att säga, för Arsenal ska ju spela Europa League på torsdag kväll. Så att, ja, men jag tycker det vi såg av Saka, då såg han inte riktigt ut att vara i toppform. Han har spelat väldigt mycket och så kommer troligtvis spela mot Sporting också, kan jag tänka mig. Men får han vilan där, ja, men då sitter binden på Saka. Men annars kanske den skulle kunna sitta på Watkins om han kommer in i bygget. Inte omöjligt.
Spännande, den som lever får se, eller åtminstone den som är Patreon får se innan deadline sker där på fredag kväll. Vi lämnar kaptensdiskussionen där. Har ni lite tankar kring valet? Och som sagt, vi lägger med det. Du nämnde Europaspel här, det är Champions League och det är de sista matcherna i 27an. Mycket vatten hinner rinna under broarna innan det är fredag kväll. Så det kan hända både det ena och det andra. Så det ska man såklart ta med sig. Men kul att det finns så många valmöjligheter ändå när det gäller kaptensbinden. Vi ska bränna av lite lyssnarfrågor. Det hoppas jag att min röst håller för. Och vi börjar med en fråga från Martin Levin som skriver: är det lika självklart med United-spelare nu när Casemiro är avstängd i 4 matcher? Gå mot Sterling eller Mudryk istället för Bruno Rashford? Och det här hade vi tänkt att diskutera. Vi satt faktiskt och pratade på planet hem från London om det här med just United. Men vi har sagt att vi sparar den diskussionen lite till nästa vecka i och med att United inte har någon match här i 28. Men vi var väl ganska överens om att nog fan påverkar att Casemiro inte kommer att vara med i kommande matcher här. Eller hur, Stefan?
Ja, om man kollar på statsen hittills så har det varit en jätteskillnad. Och framförallt skillnad på försvarsspelet som har blivit sämre för United. Offensivt sett så har de lyckats... Ja, men petat in ungefär lika många bollar, både med och utan Casemiro. Men en spelare som Shaw tycker jag blir mindre intressant. Och liksom, ja, men tar man den diskussionen vidare och att United tvålade dit Betis med 4-1 i Europa League, så kommer ju de också ha en massa Europamatcher. Och ja, men då är ju frågan, pallar Shaw att spela 90 minuter vecka ut vecka in? Här på slutet. Det skulle mycket väl kunna vara så konstaterade vi förra podden att Shaw missar någon match. Och det tillsammans med att Casemiro är avstängd gör att jag har nog tänkt om lite kring vem som ska få den platsen i mitt bygge.
Mm. Simon Ronny Greco, vem av Henry eller Dunk byter man Chilwell mot? Han sitter med Trippier, Sinchenko och Botman också. Ja, vad säger du där då? För att få in Chilwell, ta ut Henry eller Dunk?
Ja, det är lite surt för att misstänker väl att han inte har liksom fullt lag. Så att plockar han Rico Henry, då får han inte in en till spelare till 28. Fast jag förstår ju tanken ändå på sikt, för att jag sitter ju hellre med Dunk än Rico Henry sen liksom från 29 och framåt. Så den tycker jag är lite lurig. Om det nu skulle vara så att han har fullt bygge, ja, men då hade jag plockat Rico Henry. Annars är det 50-50 nästan skulle jag säga.
Jag tänker att han får göra en sån som du brukar göra. Hur många poäng tror man att respektive spelare kommer ta, ja, men säg i 28 och 29, och ställa dem mot varandra och helt enkelt gå på det valet man tror kommer ta mest poäng. I just det här fallet så kan det ju vara läge, och så väga in då kanske att, som du sa, att man kanske hellre sitter med Dunk framöver. Men det är lätt att stirra sig blind på just blanken i 28 också.
Ja, precis. På förhand så ser det ju ut som att Brentford inte kanske tar jättemycket poäng i 29 där med en back. Och det finns mycket större möjligheter för en Dunk skulle jag säga i den veckan.
Mikael Funa, en Patreon till oss, han skriver så här att om man som jag ej har dragit wildcard än, när är det sannolikt bäst att dra enligt er? Det är ju en del tänkbara blanks och double game weeks på gång. Beror såklart också på mitt lag, men ändå ett litet resonemang vore kul. Och ja, alltså du la ju upp ett wildcard lag här för 28. Det kan ju finnas ett case för 29 som du var inne på, om man inte har benchpost kvar. Och sitter man med benchpost kvar så är ju, som jag var inne på, 33an ett alternativ också. Då kan man välja att dra benchpost antingen i 29an eller i 34an. Det är väl de två stora valen om vi pratar just benchpost. Men frågan när det gällde wildcard, så att 28, 29, 33 säger jag som de tre bästa gameweeksen. Har du något att invända mot det?
Nej, jag tycker att det ser bra ut. Någonting som jag kollar på också om man inte har sitt benchboost kvar är att man kan lika gärna dra i 34an också om man drar free hit i 32an, för att det är ganska bra matcher på en hel del gubbar som man troligtvis redan har i 33an, men att det sen blir en liten skiftning där till 34an.
Det är ett bra shout. Johan Krantz, han vill ha förslag på backar till ett wildcard denna veckan. Ja, men då passar det alldeles utmärkt att vi faktiskt har tagit ut ett helt wildcard-lag. Planen är benchboost i Gameweek 29, så gärna bra alternativ som spelare i 28 och har dubbel i 29. Jag vill bara hänvisa till uttagningen som gjordes, och så kompletterar vi upp med en del inspel som inte fick plats. Men det är svårt att inte lyfta din trippel där med trippelt Newcastle, för det är väl ändå det som sticker ut mest ändå.
Ja, sen om man kanske, vissa kanske, en trippel kanske inte är för alla, men jag tror ju att det finns goda chanser till att de har dubbel både i 29 och i 31an, och att liksom då att jag gärna tar chansningen på upptripplingen, och sen kommer jag troligtvis spela enbart en dubbel i väldigt många gameweeks, kanske till och med bara trippier i vissa matcher. Men en eller tre eller två från Newcastle tycker jag är ett shout. Och sen tycker jag Ben Chilwell är ett riktigt bra och starkt shout här också.
Johan Engström, han undrar hur många spelare som har blank i nästa gameweek bör man ha för att överväga free hit. Är det alltid bättre att ta minus 4 om man har två fria byten? Jag har 5 spelare som har blank i gameweek 28. Och då 5 spelare i blanka vid 28, då tänker jag 4 på bänken är ett byte som man fullt lag. Nu kanske han menar att han har 5 spelare i sin startelva som har blank, och då är det någonting annat såklart. Men jag vet inte, alltså free hit 28 tycker jag ändå inte är att föredra om det går att undvika. lite svårt att veta där, men är det bara fem spelare i hela bygget som har blank, då tycker jag det känns givet att bara, alltså, göra ett fritt och sitta på fullt lag. Och även om det liksom krävs en minus fyra för den som kanske, ja, inte som du, Johan, sitter med så många som har match, så ja, minus fyra före free hit i game 28 alla dagar i veckan, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Sista frågan, den kommer från Erik Wallqvist och du får den, Stefan. Haaland får nog flytta ut och komma tillbaka i Game 30. Vem ska in så länge? Ta gärna med parametern om en ersättande anfallare som också kan vara en kandidat för kaptensdiskussionen i Game Week 29. Som känns som en mer öppen fråga än på länge. Vi har ju haft en kaptensdiskussion om 28 där och nu han är inne och smygkikar lite på 29. Vad tänker vi kring Haaland? Du har ju ändå resonerat kring att ta ut honom. Vem, om du ska bolla upp ett par stycken och kunna ersätta honom med?
Ja, med Ollie Watkins tycker jag väl är kanske den som står ut mest. Och om man inte går på honom så kan man gå på en Kai Havertz eller Joao Felix. Eller så kommer man på budgetalternativet i Brennan Johnson. Det finns ju även en Iheanacho, men jag är inte lika övertygad om hans, ja, men speltid där, och plus att det är lite stökigt i Leicester, så att jag håller mig borta från honom ändå.
Hur ser du på bytet att göra Haaland till Kane här inför 28?
Ja, det kan man ju göra. Nu har Haaland gjort 4 baljor här i Champions League, kan jag också säga, så att det går ju såklart att bli straffad av Haaland. Det ska man vara medveten om. Men Haaland till Kane, ja, det är ett byte. Men då kanske Haaland till Watkins ändå är hetare. Jag litar inte på Spurs. Nu vann de med 3-1 såklart, men de kan ju förlora nästa match. Alltså, det har varit väldigt, väldigt ojämnt från deras sida, tycker jag.
Han nämner ju i frågan här också att eventuellt kunna vara med på kaptensdiskussionen inför 29. Och den kommer vi ju ha inför nästa vecka. Men bara smygkikar man lite så skulle jag säga att både Leicester och Brighton har riktigt fina dubblar. Och i de två byggena så är det ju snarare mittfältare som är de intressanta alternativen. Så att jag tror att mittfältspindlar kommer vara betydligt vanligare än anfallspindlar i 29. Så att... kaptens alternativ för 29 bör nog inte vara styrande när man väljer ersättare till Haaland, om man nu vågar sig på att byta ut honom, eller hur?
Nej, jag tror att Binnen hamnar på mittfältet i 29 för väldigt många.
Nu, vi ska låta lyssnarna gå vidare och göra någonting annat. Min röst ska få vila lite en vecka. Alex ska fortsätta åka lite skidor och gå på afterski. Tack för att ni har lyssnat och... skönt att höra att vi lever ändå, eller hur, efter fina Londonhelgen?
Ja, men lever gör vi absolut. Och vi har väl redan börjat kasta ut lite planeringsgrejer inför poddresan för nästa år.
Ja, men definitivt, så är det. Och som sagt, det kommer ett specialavsnitt, det fick sneakpeaken förut. Håll utkik efter det, så hörs vi. Ha det gott!
Ha det bra!
Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.